Frankrikes första ostmuseum, Musée du Fromage, öppnas den 14 juli i Paris. Franska medborgare uppskattas äta mellan 20 och 27 kilogram ost per år till ett värde av 9 miljarder årligen. Det här är en artikel om ett nytt museum som precis har öppnat i Paris. Men trogna radiobubblarlyssnare vet givetvis att det här handlar om någonting mycket större. Våra diskussioner om ost genom åren har väckt starka känslor, vilket har visat sig både på BBSen och i köttrymden. Det var faktiskt bara några dagar sedan, Boris, som jag senast konfronterades i själva köttrymden av det engagemang som finns kring den här frågan.
Jag får höra, nu blir jag extremt nyfiken.
Det var en besökare här i utposten som ställde mig mot väggen och sa: "Du Martin, du har sagt i radion att det inte finns någon god svensk ost. Men nu ska du få se på annat." Och så överräckte han en ost som han och en lokal ostmästare hade kommit fram till som det säkraste kortet för att konvertera en svensk ostskeptiker. Tyvärr kommer jag inte ihåg på rak arm vad osten heter. Men det var som en sån här mellanhård ost lagrad i 24 månader. Som jag såklart kastade mig över och började äta av. Och den var väl okej, ska jag säga då. Den var väl som vissa av de här okej svenska osterna, som kan Västerbotten och sådär. De duger att äta, kanske ha på en macka eller så. Men det är inget som man skär upp liksom bitar av på en fin ostbricka. Det är inget som kommer vinna några fina priser i internationella tävlingar och så vidare. Det är en ganska, ganska oraffinerad smak, ointegrerad. Som att olika smakelement liksom flyter runt för sig själva utan att giftas ihop till en helhet. En sälta som inte riktigt lyfter helheten. En bitter bismak av löpe som sticker ut för mycket. Det är samma grej som det alltid brukar vara i svensk. Även i en ost som är 24 månader gammal i det här fallet. Vilket är lite av en extra besvikelse. Men gott. Jag kommer äta upp den här osten. Jag kommer ha den på mackor och njuta av den. På sitt sätt, som en vanlig enkel svensk ost. Men jag måste bara konstatera då att våra diskussioner om ost, de har varit mycket, mycket framgångsrika eftersom de leder till att jag blir bjuden på fin ost som jag aldrig smakat på förut. Så att jag tackar och bockar, och sen när det dyker upp en ny länk om ost på Bubbla några dagar senare, då skulle en cynisk betraktare kunna säga att jag har ett starkt incitament att drifta den i radion. Det är såklart helt ovidkommande eftersom nyhetsurvalet i Radio Bubbla är 100% objektivt i samtliga fall.
Ja. Men nu kommer det ju liksom dyka upp på gårdsplanen hos dig och Sofia liksom kebabägare som åker dit och liksom, ja, men här ska du smaka på riktig kebab, alltså från min kebabstock.
Ja. Nu är det ju så, det är tur att vi är fel inslag nu så att producenten med gott samvete kan klippa bort här. Vi pratade om kebab i förra inslaget. Men det är ju så att jag är ju inte någon sån här kebab-hatare. Remove kebab, säger de. Och jag håller med i princip. Men det händer ibland att jag alltså inte döner kebab. Inte döner kebab. Jag är ju en shish-kebab-konnoissör. Så att det är helt andra varianter såklart. Mm. Så jag vill bara säga det. Att om ni vill ge mig kebab för att övertyga mig om kebabens storhet, så ge mig shish kebab. Turkarna kallar det för Adana och Urfa.
Just det.
Såna saker. Arabisk shish kebab som är så gott. Och persisk kobide. Och indisk sikh kebab.
Här börjar vi hungrig.
Ja, det är väldigt hungrig faktiskt. Vi måste sluta prata om kebab. Remove kebab.
Gnag lite på din tuck.
Ja. Ja, det är så. Det slumpar sig. Det är en rent sammanträffande då att vi har den här artikeln om det nya ostmuseet i Paris, som är en utbildande och interaktiv plats för att upptäcka Frankrikes ostarv och ostregioner. Och grundaren av museet, han heter Pierre Brisson. Han är bekymrad över osttillverkningens framtid. Han vill visa människor vilka fenomenala färdigheter som finns på det området i Frankrike. Och han menar att det är många som är intresserade av vin, men att ost inte får lika mycket uppmärksamhet. Trots att det också är ett raffinerat kulinariskt hantverk. Trots att det äts så mycket ost så menar Pierre Brisson att det är inte så många unga som söker sig till den här branschen, så det finns ett problem med återväxt av humankapital. Och det är hans främsta förhoppning med museet, att det ska inspirera unga människor att bli ostmakare. Och det står att det finns 56 olika regionala ostar i Frankrike, vilket jag tycker låter som en enormt låg siffra. Jag blir nyfiken på hur de räknar. Jag antar att brie är en sort och camembert är en annan och roquefort är en till och så vidare. Men även om man räknar på det sättet så låter det som en låg siffra, tycker jag. Jag vet inte om det finns 56 regioner som producerar ost. Det verkar inte heller riktigt rimligt.
Nej. Det finns ju det ofta citerade gamla citatet från De Gaulle om att man kan inte styra ett land med 246 olika ostar. Men officiellt så räknar ju Frankrike med strax över 1000 distinkta ostsorter. 1000 alltså. Så jag fattar inte heller var den här siffran kommer ifrån. Där man har klumpat ihop liksom ostarna på något sätt i olika grupper.
Ja, det står att fransmännen äter då mellan 20 och 27 kilo ost. Det är ganska mycket. Man får tänka också på att det finns en hel del som inte är så förtjusta i ost. Förmodligen finns det till och med enstaka fransmän som inte äter ost överhuvudtaget. Som snittet är sig 2 kilo per månad, så måste det finnas många som äter 5 kilo i månaden. Och det tycker jag är en ganska häftig. Så här, 1 hekto, 2 hekto ost per dag, 3 hekto kanske. Don't mind if I do, som de skulle säga på andra sidan. Jag kan absolut äta ett par hekto ost om dagen. Jag visste bara inte hur ordinärt det är att var och varannan fransman gör det. Och tydligen så är det både tyskar och schweizare ännu mer ost än fransmän.
Problemet där är ju att alltså den här jäkla oinsvigningen jag gjort mig så har dödat min frankofili nu. Går jag åt andra hållet. Problemet är ju att de inte äter ost. Det här ostmuseet är ju bara en propaganda ridå. Alltså fransmän äter ju mycket produkter som på något sätt kan kallas ost. Men jag satte mig och tittade på vilka som är de största ostproducenterna. Alltså, du får ju alltid den här känslan av att den franska familjen samlas i en måltid och avrundar med lite ost som är hantverksmässigt tillverkad i närheten. Men den dominerande tillverkaren bland de 5 största, den som har liksom 60% av marknaden, det är osttillverkaren Président. Det är ju deras Arla ungefär. Och de gör så satans mycket ost av alla dess slag. Framförallt är deras camembert som dominerar marknaden. Den ser ni ofta i svenska butiker också. Presidentost. Det är de som säljer camembert för 29 kronor en stadig bit. Och brie för 29 kronor en stadig bit. Alltså det är ju inte... Det är ungefär som det kanske går lite för långt. Det är ungefär som döner kebab. Den enda anständiga osttillverkaren på 5 i topplistan och hamnar på 4:e plats, det är Paysan Breton, ett bondekooperativ som där de flesta småbönder i Bretagne har slagit sig samman med det uttalade målet att bevara alltså den småskaliga produktionen. Och deras kooperativa samarbetsorganisation har också som mål att underlätta generationsskiften. Alltså att barnen ska kunna ta över gården. Vilket är lite vackert. Ibland kan man se deras produkter i svenska butiker. Inte så ofta. Deras smör kan man faktiskt se. Oftare än deras ostar. Men de käkar mycket ost. Men de käkar alltså industriost. Och när de stoppar i sig camembert så är det Presidents camembert, alltså inte en trevligt gjord ost. Och därför blir det här citatet av den här museiguiden jättefånigt, alltså att osttillverkningen är en mycket individuell process som beror på så många saker. Det humör som djuren är på, vilken sorts mjölk som används. Du kan göra samma sorts goda ost varje dag. Och varje dag kommer den smaka lite annorlunda. Det är ju struntprat totalt. Alltså de stora osttillverkarna i Frankrike satsar på att osten ska smaka precis likadant. Industriellt storskalighet Presidans spottar, deras nya stora anläggning i Normandie spottar ur sig 10 camembertostar i sekunden. Vilket leder till att camembertosten när som helst kan krascha. En underrapporterad eländesnyhet det här. Därför att man, för att kunna producera så jäkla mycket camembert som möjligt storskaligt, så måste man hålla på och klona den här svampen som ger det vita skalet. Vita, goda, ätbara skalet som också ger osten där innanför dess distinkta smak. Och man strävar efter att den alltid ska smaka likadant. Det är inte fråga om att den ska smaka olika från förpackning. Typ vara lite individuell. Och det har gjort att den här, det har bara muterat något så förbannat så att de kan inte hantera det här riktigt. Så att man räknar med att till slut, man kommer att ha dödat den här ursprungliga penicillinsvampen som används. Och få gå över till någon annan form av svamp som man liksom då modifierar så att den kommer i närheten. Så att riktig camembert kommer fortfarande finnas hos mycket små tillverkare och gårdstillverkare. Men att fransmännen ska få något som ens påminner om ursprungligen camembert kan man glömma. Vilket också innebär att de kommer att få ett helvete. Vi pratar mycket så här ursprungsmärkning, men de här AOC-reglerna stadgar att camembert får man bara kalla sin ost om det är penicillium camemberti som har använts, och det kommer det inte vara i framtiden förutom för väldigt få tillverkare som då kan ta väldigt mycket betalt. Det här riskerar att drabba Roquefortosten också. Och dessutom det här med, alltså de skulle ligga lite lågt med det här, försöka framställa sig som ostlandet nummer ett bara för att man, bara för att fransmännen käkar jättemycket industriost. Tittar man på Taste Atlas senaste sammanställning av världens 10 bästa ostar, där man tittar dels till produktion, försäljning, men också låter experter avge omdöme om smaken. Så på 10-listan så har vi nummer 1 parmesan, nummer 2 burrata, 2 italienska ostar alltså. Burrata tycker jag är jävligt tråkigt, så det är konstigt. Nummer 3 grana padano, jag kunde tro italienarna har mutat dem, mycket märkligt. 4 mozzarella med riktig buffelmjölk. Plats nummer 5 kommer Saint-Félicien, en fransk ost. Och nummer 6 en spanjor. Och så den stora nesan på plats nummer 7, en grekisk ost. Som dessutom inte är en fårost. Och nummer 8 en fransk ost igen, Crottin de Chavignol. Och det som glädde mig, nummer 9, en ost från Montenegro. Den är skitäcklig. Och nummer 10 en fransk ost. Så alltså franska, det är, fransmännen klarar, har ju väldigt bra exportsiffror på sin ost. Men det visar sig att det beror ju på att kineserna äter så jäkla mycket fransk ost. De kan man ju exportera vad som helst till, bara en fransk etikett på. Civiliserade människor äter uppenbarligen italiensk, montenegrinsk och spansk ost. Så det där ABBA-museet, det där ostmuseet, det är liksom som det svenska ABBA-museet. ABBA finns inte längre. Den franska osten finns heller inte längre.
Mycket intressant. Flera tänkbara poänger där. Får jag bara fråga på det här med industriosten. Nog måste det vara så där i alla länder, i alla ostkulturer i världen, att de breda massorna, plebsen, de äter industriost, ja. Som det är i Sverige och säkert Italien, och jag vet inte vad de heter i Italien, men de har säkert sin egen version av president industriost, ja, som är det som italienarna i praktiken äter. Det finns väl ingen ostkultur där folk i gemen sitter och finsmakar såna artisanala handgjorda ostar från någon håla på landet.
Ja, men nu förstör du mitt angrepp på fransmännen här, men det är precis som du säger. Jag menar, det är oerhört få italienare som äter riktig parmesanost, alltså äkta, riktig jäkla hantverksgjord parmesanost. Vi pratade om det här någon gång, att alltså japanska restauranger och amerikanska restauranger, de köper ju upp all hantverksgjord parmesan på 10-årskontrakt. Det når ju inte ens italienarnas bord. Salvini kanske får en liten dutt där. Utan det är liksom industriparmesan. Det är inte alls samma sak. Det är Sverige är ju fyllt av folk som står i gatustånd av den anledningen att sälja parmesan. Snittar upp parmesan hjul och säljer bitar. Det är liksom industriost. Det är inte bättre än president Camembert. Som du säger, vanliga människor får äta industriost och liksom som ett svagt återskena av den riktiga osten. Såvida man inte bor nära en bonde eller ett gårdsmejeri. Fast då får man oftast ändå betala jättemycket.
Personligen så är jag inte så förtjust i franska ostar. Det beror mest på att jag är inte så förtjust i de här mjuka ostarna. Och jag är inte så förtjust i såna här mögelost, alla mögelsvamparna. Som de verkar ha i nästan alla ost. Jag har stor respekt för franska ostar. Jag har smakat många av dem. Men det är liksom det är pärlor för svin om det hamnar just på min tallrik. Finns det några goda franska normala ostar? Jag som gillar tysk ost och schweizisk ost och sånt där. Ost som man kan skära med en kniv och äta som en handfrukt eller med en osthyvel och lägga på en macka. Vad ska jag äta från den franska ostskatten om jag gillar den typen av ost?
Först ska jag säga att din smak delas ju av, intressant nog, av fransmännen. Därför att den bäst säljande osten i Frankrike är faktiskt emmentaler.
Jaha.
Överlägset störst. Sen kommer Camembert och Brie och Roquefort och lite andra ostar. Det finns goda franska hyvlingsbara ostar. Ofta, alltså den franska bondeosten är ofta hård och väldigt smakrik. Påminner om de här spanska ostarna som numera är ganska vanliga svenska delidiskar. Det är, så de finns. Kommer inte på något namn på rak armen. Hötrosallen brukar ha en fransk bondost som är med över rubrik. Den är alltid trevlig.
Jag ska åka upp här till den lokala delidisken i Sannerud och se om de kan konvertera mig till fransk ostälskare. Och givetvis, om det finns någon som lyssnar på det här, känner att de vill upplysa mig, fritt fram, komma hit med ost. Skicka en ost med posten. Det finns bra med fransk mögelost. Ni kan hitta på en kreativ lösning. Ni fixar det.